Ja, men då har det blivit dags återigen att hälsa hjärtligt varmt välkomna till Hockeypuls Extra. Idag blir det faktiskt något av en specialare. Vi kommer inte att avhandla någon match från HA-slutspelet eller SM-slutspelet. Utan jag har bjudit in min kollega Johan Svensson. Och vi ska i dagens avsnitt lista de fem hetaste värvningarna till 24-25-säsongen. I både SHL och Hockeyallsvenskan, vi klumpar ihop ligorna här helt enkelt. Och det är bekräftade nyheter, det är bekräftade övergångar. Så vi kommer inte sitta och snacka om rykten här eller eventuella avslöjanden som vi har haft på Expressen.se. Utan klubbarna måste ha offentliggjort de här spelarna för att de ska kunna kvalificera sig på hockeypulslistan. Men Svensson, vad tycker du egentligen om Silly Season 2024 så här långt? Det är ändå en del namn som kittlar ordentligt tycker jag.
Jo, men det är det ju. Så blir det ju alltid att det är någonting som kittlar. Det är någon hemvändare, det är någon känslig övergång. Det är någon stjärna som flyttar hit och dit. Och någon spännande ung spelare. Det är någon som kanske går ner i en division. Och det är klart, det är alltid så på Silly Season. Jag skulle ju tippa på att vi brukar väl landa runt 100 övergångar totalt, kanske mellan klubbarna, i alla fall i SHL. Så att det är ju rätt mycket transfer som gör det, klart att det finns några som sticker ut av dem.
Sen ska man väl säga som så också att sportcheferna har väl byggt färdigt sina trupper till 90% ungefär. Det kommer att droppa in några namn under juni och maj såklart, och så kanske någon enstaka i augusti. Men jag är ju tämligen övertygad om att de allra flesta sportchefer, i alla fall i SHL, de kommer vilja sätta sina trupper nästintill till 100% innan midsommar.
Ja, alltså de har ju lärt sig lite grann av hur det har sett ut, att marknaden blir ju inte bättre. I alla fall inte från augusti och framåt. Jag tror inte man har några problem att sätta en eller två pusselbitar kanske i juli när NHL-marknaden har öppnat upp sig lite. Det finns spelare som inte får plats där borta. Men det är ingen som kommer sitta och vänta på att fylla spetsplatser i augusti, september, oktober. Utan då är det någonting som man adderar till redan befintlig trupp egentligen, tror jag.
Och till den här listan då, som består av fem namn totalt, sedan har vi ett par bubblare också som jag tänker att vi kan försöka ta med här lite förbi farten på slutet. På femte plats så har vi valt Jesper Olofsson, som efter fyra säsonger i den schweiziska högsta ligan vänder tillbaka till SHL. Men det är inte till Skellefteå, det är inte till Färjestad eller Karlskrona, de klubbar som han har representerat tidigare. Han har ju faktiskt varit i Bofors också, nu inser jag.
Men de var nog inte mer i bud. Antuna också, va? Karlskrona.
Just det. Just det, Antuna också. Men ingen av de klubbarna var nog med i budkriget här när Olofsson bestämde sig för att nej, men jag vill tillbaka till Sverige. Utan det blev i slutändan Modo. Det är ett femårskontrakt signat och det är en bra lön under de första tre åren. Sen så trappas det av ordentligt år 4 och år 5. Men Svensson, det här är ju en kille som ska in i första kedjan. Han ska stå i den höga teckningscirkeln i första PP:t också. Och just värdet av att få in en hemvändare, en Öviksson. Hur viktigt tror du att det är?
Jag tror Modo är mer i behov av spetsiga spelare än just det faktum att han är en Övikson skulle jag säga. Men det är klart att man har byggt ganska mycket på importspelare. Det har varit Woods och Vigneault och Dickinson och Ågård. Det har väl de varit de lite grann som har lett laget. Så det är ju klart att det är trevligt att få hem grannens grabb som ni säger där uppe i Övik.
Är det bara i Ångermanland man använder sig av det uttrycket, eller?
Vad jag vet så är det nog det. Men jag tycker det är ett rätt bra uttryck faktiskt.
Ja. Undrar om det myntades 2016 för första gången när Modo brakade ur i det där kvalet mot Leksand. Och var det Thomas Byberg, alltså dåvarande ordförande i styrelsen? Kanske minns det här fel. Men jag har för mig att han sa det i en intervju med Jon Häggqvist och Pelle Hägglund på Örnsköldsviks Allehanda att vi måste börja värna mer om grannens grann. Sen satte ju det sig under de första allsvenska åren i alla fall, vad jag minns det. Men det har väl suddats ut en aning nu på slutet tycker jag.
Ja, men det kanske kommer tillbaka nu när Jeppe Olofsson kommer tillbaka. Så att, nej, jag tycker det är ett rätt bra uttryck för man fattar ju direkt vad det innebär.
Ja, Jeppe Olofsson har ju varit en landslagsspelare under de senaste tre åren. Han har fått vara med på några av turneringarna, dels under Sam Hallands ledning men även under Johan Garpenlövs session som förbundskapten. Och han har ju producerat skapligt i Schweiz, framförallt under år 2 och 3 under sin karriär där nere. Han var faktiskt en 50-poängsgörare säsongen 21-22. Men jag har faktiskt en överunder här som jag vill att du ska tycka till om.
Okej, vi kör. Men vi får lägga till också att han har väl droppat av lite grann i poängskörden också under sista året i Schweiz. Så att, det var väl rätt naturligt att han kom därifrån så att säga. Jag tror inte han hade fått något nytt där nere faktiskt.
Nej, tuffaste säsongen var ju den senaste. Han var ju utanför laget ett tag där också, om jag inte minns helt fel. De har ju en ganska tuff importkvotskrav där också, som gör att vissa måste sitta på läktaren. Men jag har faktiskt över och under på alla de här fem spelarna som vi ska presentera, så att det är mycket som du behöver väga in dina åsikter om här. Och när det kommer till Jeppe Olofsson, då har jag lagt ribban på över eller under 17,5 mål under sin första SHL-säsong under återkomsten med Modo här då. Och varför jag väljer 17, det är för att det är hans poäng eller målbästa notering under sin SHL-karriär. Han hade det i Färjestad 19 och 20 säsongerna innan han flyttade ner till Alplandet.
Jag har tippat exakt att han ska göra där i trakterna, så den här är ju givetvis tuff, den du målar upp för mig. Om han hamnar på 18 eller 16, ja, det spelar väl kanske ingen roll, men jag säger över då, för att jag tror att han kommer få en så pass stor roll, och han är så pass bra här nu när han kommer hem. Och sen så tror jag att det kommer droppa neråt betänkligt de sista åren på avtalet, så säger att han gör en 18-19 mål första året, kanske uppåt 20 till och med. Och sen så kanske det blir 13, 14, 15 och sen så kanske ner mot 8, 10 de sista åren. Så över under första året då.
En annan anledning till att jag valde just 17,5, det är att fjolårssäsongen 23-24 då, den bästa målskytten i Modo då gjorde 17 strutar. Minns du vem det var?
Var det Ågård eller?
Nej.
Ja, det var inte det alltså. Nej, då minns jag inte vem det var faktiskt.
Ja, men tänk en spelare som är bra i en mot en, men kanske lite tunnelseende ibland när han spelar. Kanske inte bästa spelförståelse, men oerhört spetsig framåt.
Oj. Jag kommer ju tänka på Woods, att han är ju en spetsig spelare i målskyttet, men...
Nu har du liksom, du har fastnat lite vid den där kedjan Woods, Ågård,
Dick. Ah, är det Ranta? Är det Ranta?
Ja, det är Sampo Ranta. Han gjorde 17 totalt under den här gångna säsongen. Vet du vilken spelare som var den senaste Modoiten att göra över 20 mål i SHL?
Var det Victor Olofsson kanske?
Nej. Bra gissning, jag tror att han hade 14-15 där någonstans innan, när de åkte ur 15-16.
Var det den säsongen eller är vi tidigare?
Det är långt tillbaka i tiden, det är över 10 år sedan.
Oj, jäklar, vad tufft. Oj, vad hade vi för spelare där i Modo runt 13-14? Var Niklas Danielsson kanske?
Ja, återigen bra gissning, men han lämnade ju tidigare, det var väl 11 eller 11 säsongen tror jag, 10 säsongen kanske. Tänk så här då. En av de största målskyttarna i elitserien / SHLs historia. Och den importspelare som har gjort flest poäng.
Per-Åge Skröder.
Jajamän, där har vi det. 22 baljer.
Ja, men han var ju pålitlig, Per-Åge i alla fall.
Ja, det var han.
Jag tänker bara på min polare som håller på HV, som döpte om sig från Fredrik till Per-Åge, när jag tänker på Per-Åge Skröder.
Va?
Ja.
Är du seriös?
Ja, absolut. Han döpte om sig från Fredrik till Per-Åge i början av 2000-talet.
Men vadå, var det någon tribut till Per-Åge Skröder, eller var det bara att han tyckte att Per-Åge, det liksom låg bra i munnen?
Nej, han gillar Per-Åge Skröder alltså.
Ja, det var därför.
Och han heter ju fortfarande idag Per-Åge och kallas Per-Ågen.
Alltså, driver du med mig nu?
Nej, alltså det här är helt, helt seriöst. Sanni har träffat honom också. Han jobbar som väktare på ett köpcentrum i Malmö. Så han, när vi satt och käkade för ett antal år sedan på en restaurang, så var han väktare på köpcentret där bredvid. Och så fäktade jag in honom och så berättade jag story för Sanni. Sanni höll ju på att dö också när jag berättade den här historien.
Jag måste ta det här med Sanni nästa gång jag träffar honom. Alltså. 5 av 5 getings story det här. Ja.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Okej, vi tar plats 4 på vår lista nu. Och det är en back som har varit en av de främsta i SHL under de senaste 2-3 åren kan man väl säga. Adam Olas Mattsson, han hade ett år kvar på kontraktet med Malmö Redhawks, men han ville ha en annan utmaning, han ville spela för ett topplag. Och då blev det Färjestad som köpte loss honom ifrån Skåneklubben. Först och främst, Svensson, hur stor liksom bit måste man ta av spelarbudgeten från Färjestad för att få in Olas Mattsson här? När det kommer dels till utköp och det där tvåårskontraktet, tror du? Ja,
men jag tror utköpet i sig, det löste man med pengarna man fick från Carl Dahlström. Och sen så fick säkert Ollas göra någon form av uppoffring i sin lön de första 2 månaderna kanske. Att det också tillfaller Malmö. Så att någonting i den stilen kan jag tänka mig, att det blir inte så mycket. Det blir en uppoffring på båda parter egentligen där, för både Ollas och för Färjestad. Men Färjestad hade ju pengarna för att man fick det genom Carl Dahlström när han gick till Schweiz.
Bra tvåvägsback, Aron Olas Mattsson, och vi kan väl tänka oss att han kommer ingå i det första backparet. Kanske i det andra om de får in något ännu spetsigare där.
Nej, men precis. Alltså han, det är klart att han kommer ju spela mycket. Han har ju loggat mycket minuter och han har ju varit uppe på mellan 23-25 egentligen varje match sedan han kom till Skåne för 5 år sedan. Så att det är ju en spelare som kommer spela mycket. Och sen vet inte jag om han får plats i powerplay i Färjestad, men det är ju det han vill, spela powerplay. Och det har han ju fått göra nere i Malmö, men det kommer nog bli lite tuffare i Färjestad.
Du, överunder när det gäller Adam Olas Mattsson, det är faktiskt kring den här speltiden som du nämner. Hans snitt i fjol var 22 minuter per match i grundserien.
Mm.
Och Carl Dahlström, han loggade 20.03 minuter per match under sin enda Färjestad-säsong som det blev. Och då undrar jag, tror du att Adam Olas Mattsson, nu när han kommer in i en större klubb, det är tuffare konkurrenssituation på backsidan, kommer han vara över eller under 20.03 minuter per omgång?
20.03, det var vad Dahlström hade, eller?
Ja, och han var den spelare som hade mest istid under grundserien av alla Färjestadspelare.
Jo, men det tror jag han ligger över. Jag tror inte det blir jättemycket över, men jag tror att han kommer ligga över. Jag tror inte han kommer upp på Malmö-nivåerna, utan säg att han ligger på ungefär som Dahlström, men kanske någon sekund mer per match då i snitt då.
Men vad tänker du om Färjestads backsida överlag här? För 2 säsonger sedan och när de vann guld, då var ju Theodor Lennström det tydliga backesset. Och sen så liksom var det en fallande skala när det kommer till kvalitet på övriga backar. I fjol, då byggde man ju mer en jämn backsida, skulle jag vilja påstå. Hur tror du att Wallin, Wilderoth, Hansen och gänget i den högsta staben hos Karlstadsklubben resonerar nu inför 24-25?
Man vill nog ha en bredare spets i laget, känns det som.
Då är Thomas Tjomme Johansson med i podden, hör jag här.
Ja, men är det verkligen hans uttryck?
Alltså, första gången jag reagerade på att någon sa det, det var i Strömstad 2020 eller 2021 när vi gjorde någon sändning där Leksand spelade och du och jag stod i studion med Tjomme. Det kan ha varit 21 faktiskt, för då sa han det att ja, men jämfört med fjol, då har vi en bredare spets.
Ja, alltså det kan ha varit han, men jag för mig att det här uttrycket har cirkulerat tidigare. Det är ett sånt klassiskt uttryck som han svänger som är vid den här tiden på året inför säsonger. Men jag tror i alla fall att Färjestad, de kommer väl bygga med en lite bredare spets. Det ska inte stå och falla med en enda spelare, och sen om det är rätt eller fel, det vet inte jag, för det var ju rätt att bygga med en king shit i försvaret med Lennström, men då fick du ju honom lite gratis i ett läge där man inte trodde man skulle få honom i slutet av en säsong, och då hade man egentligen byggt så som man gjorde nu, att man hade lite jämnare backbesättning. Så ett Lennström-fall är väl lite mer udda, att du får in en sån spelare som egentligen är för bra för spelarna.
Så är det. Och då ska vi till bronsplatsen på vår lista, och det är Marcus Lillis Nilsson. Han tackar för sig efter några år i Färjestad, vann ju poängligan om det var 2019, och har ju varit en av de främsta passningsläggarna i hela SHL under en bra tid. Nu blir det Hockeyallsvenskan för hans del. Han har skrivit 3-årskontrakt med Björklöven, och det är ju en prestigevärvning av sportchefen Per Kente. Och det här kommer ju vara deras tokgivne playmaker i första kedjan och i det där powerplayet. Sen är ju frågan, Svensson, vem kommer bli hans lekkamrat?
Ja, det är frågan. Jag kommer bara tänka på Kentes citat när jag spräckte den här nyheten i början av mars. När han på sin happis-dialekt säger i stil med du hör ju osannolikt det låter.
Det var ju inte så osannolikt i slutändan.
Nej, det var ju inte det. Alltså, det är nästan så Björklöven borde göra lite t-shirtar där med ett Kente-citat. Du hör ju hur osannolikt det låter.
Och så Nilssons nuna på den där loggan också kanske.
Exakt. Det känns som ett klassiskt Kente-citat. Han har sagt mycket roligt genom åren. Men jag tror det blir Fredrik Forsberg som blir lekkompisen. Han kommer inte få plats i HV. Och jag skulle säga att det är bara öppet spår för Björklöven att plocka honom. Om man vill själv, ska sägas.
Ja, det måste ju tilläggas. Men ska inte Kente försöka få med en Färjestadspolare i Henrik Björklund då? För han går ju en oviss framtid till mötes.
Absolut, det hade ju inte varit dumt att kanske få med Björklund. Sen tror jag att Färjestad säkert kan tänka sig att erbjuda något prestationsbaserat till Henrik Björklund. Och han är ju väldigt socialt bunden till Värmland. Han har varit ute och hade rätt många bra år i Örnsköldsvik. Men han flyttar hem när han flyttar hem, så att säga.
När man tittar till de bästa passningsläggarna i Hockeyallsvenskan under de tre senaste säsongerna så har det varit Daniel Ljunggren, Nick Schilke och Marcus Eriksson. De har i alla fall varit toppen av assistligan. Vem av de tre tror du gjorde flest assist under de här åren 22, 23, 24?
Vad sa du? Nick Schilke, Marcus Eriksson och vem sa du sist?
Daniel Ljunggren.
Jag tror det är Ljunggren alltså.
Ja, det stämmer. 45 assist för tre säsonger sedan. Och eftersom att Marcus Nilsson, Lillis Nilsson är en sådan playmaker, så tänker jag också här att vi ska köra över under när det kommer till assist.
Mm.
Och då lägger jag ribban på 42,5 med anledning av att det är snittet på vad Ljunggren, Schilke och Eriksson presterat under de här senaste åren då. Så kommer Lillis göra fler eller färre assist än 42,5?
Du har ju verkligen tänkt till du.
första gången.
Ja, det brukar du faktiskt göra. Jag tror det känns tråkigt, men jag säger över igen, för att nu har jag svarat över på alla andra, men det är ju ändå rätt roligt om han gör så pass många assist, så att jag säger att han gör över, för att han kommer få spela. Alltså direkt när det blir powerplay så kommer han få spela, och har han bara någon som kan nypa dit, och Björklöven brukar ha så pass skickligt lag att där finns någon som kan nypa dit passningarna, så för jag tror att Lillis kan upp mot 60-65 poäng om det funkar under en säsong, och då är ju 8 av de mål, och då förstår du själv att han kommer ligga över 42,5 i assistkolumnen.
Så är det. Det kommer ju vara det mest populära valet också på den hockeyallsvenska uppsagsträffen inför säsongen 24-25. Att när frågan ställs, okej, vem vinner poängligan? Tror du inte att 9 av 10 journalister / experter tyckare kommer säga att det är Marcus Lillis Nilsson som kommer placera sig högst upp?
Ja, om det inte är Fredrik Forsberg då.
Ja, det kommer i och för sig kunna vara ett vettigt alternativ.
Eller Videl när han får vara the one and only uppe i Östersund.
Men vem ska ta emot passningarna då? Vem ska lägga upp dem till honom?
Ja, det vet jag inte. Men det kommer de säkert hitta någon bra jänkare eller någonting. Men han är inte presenterad i Östersund, ska sägas.
Nej, men vi väntar väl in den affären, va?
Det tycker jag.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På silverplatsen har vi en spelare som lirade kvalspel för Oskarshamn med ett C på bröstet. Och nu har han gjort en ytterst känslig flytt, nämligen till det lag som de mötte i det där kvalspelet HV71. Jag pratar såklart om Oskar Engsund. Han har signat ett avtal till 2028. Den här 30-åringen som hade en tuff säsong när han vände tillbaka till sin klubb Oskarshamn. Men vi vet ju att det här är en defensiv pjäs som har varit att lita på under sina år i Norrbotten. Får dra på sig landslagströjan också. Så det här, Svensson, är ju en kille som kommer placeras till vänster där i det första backparet. Och han kommer logga enormt mycket istid i boxplay också.
Ja, men jag tror att det blir ändå bra för honom att komma dit just med Blomqvist och Fredrik Stillman, för han fungerade som bäst när han spelade under Bulan, och jag tror att det kommer likna ganska mycket det spelet, det strukturerade spel. Nu är ju förvisso Martin Fjellander ingen ostrukturerad tränare på något sätt, men det var ju först i slutet av säsongen som de stramade åt och började prioritera försvarsspelet i Oskarshamn. Man spelade väl lite på ett annat sätt innan man gjorde den förändringen med typ 12 omgångar kvar, så valde man ju att gå all in på försvaret, och jag tror att HV faktiskt kommer gå lite åt det hållet, att man behöver få ordning på sitt försvarsspel som en grund, och sen så får man släppa efter det andra. Så jag tror inte det blir så roligt för André Pettersson och Radan Lentz och Henrik Borgström och de här spelarna till en början, men för HV som lag och förening så är man ju kraftigt behov av att sätta någonting, och där tror jag att Oskar Engsund kan spela en väldigt viktig roll.
Sen återstår att se vilken version av Oskar Engsund man får. Jag är inte helt såld på det första backparet om det blir som så att Engsund och Alsing kommer att spela tillsammans där. Jag tycker att Alsing under grundserien är ett stort frågetecken där. Han levererar inte alls utifrån det lönekuvert han hade i Leksand. Sen hade han ett bra slutspel, det ska vi absolut poängtera. Men Engsund också, 30 bast som jag nämnde, har skrivit det där fyraårskontraktet. Och han är liksom en stay home defenseman först och främst. Och sådana spelare åldras inte speciellt väl alla gånger när de har klivit över det där 30-strecket. Så jag tycker att, visst, nu har ju Kent Lundberg Norberg faktiskt fått lite ros här av supporterna sedan han presenterade de här två killarna. Men jag är inte alls säker på att det här kommer funka.
Nej, det är klart att, men jag tror ändå att det kommer att göra det. Jag tror ju mer på Engsund än vad jag gör på Alsing, ska jag ärligt säga. Jag fastnar faktiskt lite vid ett citat från Oskar Alsenfelt i Barometern när det kom på tal, och de frågade väl i stil med, är du besviken över hans klubbval eller något sånt, och just att det är Alsenfelt som svarar på den frågan, det är lite roligt, för han är väl den senaste spelaren som gjorde en sån övergång från den klubben man åkte ur med till den klubben som slut en faktiskt. Nu är ju Alsenfelt.
Nej. Du missar två.
Jaha, jag har missat två på vägen här. Just det, jag kan, du har ju han Timrå och Karlskrona gick ut.
Ja, Mårten Madsen och Mattias Gute bytte ju Karlskrona till Timrå efter att Timrå knockade ut dem från SHL.
Så är det kanske. Ja. Men Alsenfelt gjorde ju i alla fall en sån känslig övergång där och då. Jag vet att Leksandssupportrarna var väldigt upprörda på honom där, men det la sig ju rätt snabbt. Sen ska jag väl säga så att Oskar Alsenfelt är ju faktiskt från Lomma utanför Malmö och har Panthers som moderklubb, så det var ju kanske inget konstigt i sig att han flyttade ner till Skåne efter Leksands degradering.
Nej, och sen fanns ju en massa rykten om att han hade skrivit på det där kontraktet med Malmö redan under kvalspelet mot Leksand. Men det har han dementerat flera gånger, bland annat i den här podden. Du, överunder på Oskar Engsund. Han har ju faktiskt varit en av de mest utvisade spelarna i hela ligan under de senaste 5 åren. Han har varit etta i utvisningsligan en gång. Han har varit topp 5 en gång och topp 10 en gång över den här 5-årsperioden som jag nyss nämnde. Och då har han snitt legat på 63,4. per säsong. Och då undrar jag Svensson, nu när han vänder tillbaka till HV71, han vann ju faktiskt J20-guld där en gång i tiden för över 10 år sedan, kommer han att vara över 64,5 utvisningsminuter över hela säsongen? Eller är han under?
Ja, men då kan väl svara under denna gången då, för det är väl ingenting att sträva efter att ha en massa utvisningsminuter, och för att du ska upp på de minuterna så kommer det ju krävas något matchstraff. Så att jag... HV behöver Engsund på isen, hårt och fysiskt spel, men han kommer inte ta några matchstraff i onödan, så därför kommer han vara under de siffrorna.
Okej, och då till guldmedaljen. Vem ska få den runt sin hals? Jo, vi väljer Jakob Silverberg. Efter över ett decennium i världens bästa hockeyliga så vänder han tillbaka till sin klubb Brynäs. Alla vet ju vad han gjorde 2012 där, när han blev den stora, stora guldhjälten då för Gävleklubben. Senaste gången de fick lyfta Lematpokalen faktiskt. Och nu är det Jakob Silverberg som kommer tillbaka till Gästrikland. Efter flera tuffa säsonger faktiskt med Anaheim Ducks. Han har varit ordinarie där, men han har haft stora, stora skadebekymmer. Han har inte varit så lik när det kommer till produktionen. Och jag ställer mig högst frågande till vilken typ av Jakob Silverberg vi kommer få in här. Om det blir Hockeyallsvenskan eller SHL. Jag tror inte bara en given succé. Och jag tror att man kommer vänta sig en spelare som kanske kommer tillhöra en tredje kedja. spela några nyttiga minuter i boxplay och kanske kommer få chansen i ett andra PP. Jag tror inte man ska ha högre förväntningar än så på Jakob Silfverberg 2024.
Nej, det är kanske lite högre förväntningar än så. I alla fall tredje kedja och andra powerplay kanske. Jag tror ändå han kommer spela garanterat i powerplay. Det skulle jag säga faktiskt. Han är väl ändå en så pass bra spelare. Sist han spelade i elitserien så var det ju faktiskt Robert Rosén som vann poängligan. Jag kollade faktiskt detta för bara någon dag sedan när den presenterades. Vad var det för spelare som var uppe topp 5 i poängligan? Och det var ju Robert Rosén, och han kommer väl förmodligen lägga av. Så var det Jakob Silfverberg, så var det Niklas Danielsson och Per-Åge Skröder faktiskt som 3 och 4 i poängligan. Och sen var det Bud Holloway i poängligan. Så att då förstår man ändå att det var rätt länge sedan han spelade i SHL och var i sin poängmässiga prime, får man ändå säga, för att han har aldrig gjort 60 poäng sedan dess, va?
Nej,
eller 54 gjorde han. Det var Rosén som hade 60, förlåt.
Ja. Nej, han har ju inte haft de siffrorna i NHL. Han har ju varit en 40-poängsgörare under ett antal säsonger, men det är ju bra länge sedan. Det måste vara 6-7 år sedan. Och jag ska säga det också, att jag vet att Silfverberg har spelat över 80 matcher i grundserien de senaste 2 säsongerna, men dessförinnan så jag tror att det var ungefär 40-50 matcher han låg på då under ett par säsonger. Så att jag är lite osäker ändå på vilken Jakob Silfverberg Brynäs får hem. Men sen är det ju såklart en prestigevärvning av Johan Alsén, att man kan presentera den här hemvändaren som har Brynäs i sitt hjärta, och det är ju en supporterfavorit verkligen som vänder tillbaka Svensson.
Ja, men så är det ju. Jag tänker också lite grann, om man ska få någon bra mätning på hur bra han är, så han spelade faktiskt VM för förra våren i Riga. Och,
ja. Eller, var och, inte i, bra. Var nej, inte bra.
Nej, då hade han det faktiskt tufft. Riga och Tammerfors ska säga. Så det var bara en match i Riga som han spelade. Det var väl den de åkte ur. Men nej, han var ju inte alls framstående i det VM-laget. Och någonstans kan kanske det vara lite orosmoln att han inte alls är framstående i ett svenskt VM-lag som NHL-spelare. Där det ändå är SHL-spelare med som ändå satte betydligt bättre avtryck. Det är väl kanske lite orosmoln där.
Ja. Och sen så undrar jag också hur han kommer att anpassa sig till den stora rinken. Hur lång tid det egentligen tar för hans del. Sen så här, han kommer vara laglojal. Han kommer vara nyttig. Han kommer ha en bokstav på bröstet. Så han kommer betyda väldigt mycket för det här Brynäs i omklädningsrummet. Och säkert även en del ute på isen också. Men jag säger bara det, att jag tror inte man ska ha speciellt stora förväntningar på hans produktion. Oavsett om det blir i Hockeyallsvenskan eller SHL. Och då kommer vi faktiskt till över eller under här. Mm. För om man ser till hans snitt i NHL under de senaste 3 säsongerna. Så han har gjort 21 poäng, 26 poäng och nu 19 poäng då, den här säsongen som just nu spelas. Och det blir då 22,5 poäng per säsong om man ser till hans snitt. Kommer han ligga över eller under det i Sverige, oavsett liga?
Ja, det kommer han, absolut. Jag tror att han kommer i SHL kanske landa någonstans på 26-32 poäng kanske. Någonting i den stilen. Det kommer trilla in poäng lite här och var. Det är inte så att det kommer vara någon framstående. Han kommer inte ha de stora kvällarna där han gör 3+1 eller någonting i den stilen. Ja, det kanske han har någon gång. Men det kommer inte vara konsekvent för honom att han är så pass tongivande. Men över 22,5 kommer han ju absolut att göra.
Oj, vad händer om han inte gör då? Vad bjuder du mig på då?
Ja, vad bjuder du mig på om han gör det? Det är väl snarare frågan.
Du vänder på den sådär alltså. Ja, men jag tror så här. Får Brynäs 0,5 poäng per match från Silfverberg, då ska de vara glada. Det tror jag.
Ja, men jag tror att han gör 0,5 poäng per match. Så 26 poäng tror jag absolut att han gör. Jag trodde du skulle vara lite hårdare där än 22,5 faktiskt. För 22,5 poäng i SHL, alltså det, vad blir det i snitt? Alltså nu är det nästan så jag är sugen på att plocka fram lite grann på vilka typer av spelare som har legat och skvalpat i de traktorna. För att det, bara för att vi ska få en jämförelse, ska jag sitta och plocka fram det här faktiskt. Vilka spelare det har varit.
Ja, nu kanske många lyssnare tänker, men vad pessimistiskt lagd Adam är här mot Jakob Silfverberg. Men jag vet inte, jag säger inte att han... Alltså att han kommer bli en tokflopp, absolut inte. Men jag tror att man måste bara revidera sina förväntningar på honom och den typen av spelare han är just idag 2024. Han fyller faktiskt 34 också, ska vi säga, nu i oktober. Så jag tror det är bra Brynäs att de har skrivit ett 2-årskontrakt också, att det inte blev ett 4 eller 5 årsavtal som kastades upp av Alsen, och sen är man låst till det under de sista åren när han är 37-38 och kanske inte alls kan prestera ute på isen.
Nu har jag plockat fram här. Det har varit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spelare som låg på 23, alltså precis över 22,5. Jag ska presentera vilka de 8 spelarna var. Det var Oskar Fantenberg i Linköping, Magnus Nygren i Färjestad, Matt Cato i Leksand, Sam Vigneau i Modo, Johan Olsson i Malmö, Oskar Lang i Leksand, Lukas Vedemo i Leksand och Noah Östlund i Växjö. Och då ska sägas att det var Johan Olsson, den enda av dem som spelade alla 52 matcher. Nygren spelar 50 för Färjestad, Lang 51 för Leksand. Så det är i trakterna kring de spelarna han behöver vara.
Ja, jag känner mig ganska trygg med 22,5 ribban där, faktiskt. Ja. När du nämner de där spelarna.
Ja, ja det kanske du gör. Men då, ja. Där, det är paritet med de spelarna han kommer behöva ligga då.
Ja. All right, du är bubblare. Vi hade ju några där också. Patrik Karlqvist lämnar Oskarshamn för Örebro. Det var ett 3-årsavtal skrivet där. Och sen Ola Alsing vänder ifrån Dalarna och Leksand och Siljan. Och har då valt H71. Det har vi redan nämnt här i podden också. Och slutligen Nick Shore från H71 till Linköping. Du kan få välja en av de här att prata lite extra om innan vi säger tack och hej.
Jag plockar ut Nick Shore ändå, som jag tycker ändå, den är ju känslig också med tanke på att han går från HV till Linköping. Den var klar redan innan kvalet, så han åkte runt under kvalspelet och visste att han skulle spela för det som har någonstans växt fram som HVs värsta rival i SHL-sammanhang, och var väl, han var inte särskilt uppskattad av publiken där när det där kom ut, och vad han kan uträtta i ett redan välfungerande Linköping. Det känns väldigt udda att säga ett välfungerande Linköping, men de är ett välfungerande Linköping, och det ska bli intressant att se vad han kan tillföra till det laget. Han har ju varit under Claes Östman när de spelade i Schweiz, så intressant.
Mm. Och om jag minns rätt nu, så på 4 av 5 spelare svarade du över. Det var enbart Oskar Engsund där du valde under, och det var 64,5 utvisningsminuter på säsongen.
Så känner mig väldigt positiv att jag svarar över på alla där, och så svarar jag under när det handlar om utvisningsminuter. Så på alla svaren svarar jag faktiskt positivt, och det känns udda för vad jag faktiskt.
Mm. Det är 40-årskrisen som är liksom analkande här. Det är nya positiva Johan Svensson.
Ja. Förvänta dig inte för mycket av den varan. Vi ska umgås här under ett par veckor. Jag ska nog kunna studsa tillbaka på den vanliga pessimistiska Johan Svensson faktiskt.
Ja, det är bra. Jag vill ha tillbaka min vanliga gamla Johan Svensson. Men förresten, sparade du den där bilden som du tog och skickade till mig på Snapchat häromdagen när du hade ett roséglas och tittade på golf i typ 1:30 på natten? Har du någonstans i mobilen?
Nej, jag har inte det, tror jag faktiskt.
Skit. Jag tänkte köra den som avsnittsbilden.
På tal om 40-årskriser, att du och jag sitter på Snapchat med varandra, där har vi väl kris om något.
Ja, oh, herregud, absolut. Du Svensson, tack för den här gången. Vi ses i Gävle om ett dygn ungefär.
Ja, absolut. Det ska bli underbart att kicka igång den allsvenska finalen. Det är väl ändå det man har sett fram emot mest på hela säsongen. Jag tycker den allsvenska finalen är det absolut roligaste på hela säsongen. Så nu ska vi njuta av det i 2 veckor här.
Det ska vi göra. Helt enig med dig där. Och vi säger tack till alla lyssnare också. Vi är tillbaka imorgon igen med ett nytt Hockeypuls Extra. Då blir det fokus på Frölunda och Skellefteå match 6. Hej hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.